Hallå, hallå och varmt välkomna! Har du lyssnat på förra avsnittet av LSS-podden, avsnitt 29, så vet du att detta avsnitt är del 2 av 2. Ett avsnitt där Niklas Svennelund medverkar. Och i förra avsnittet delade Niklas med sig av sina erfarenheter som nybliven pappa till en perfekt liten tjej med funktionsnedsättning och gav tips och råd till dig som lyssnar. En varm och hjärtlig berättelse om en pappas resa. Och i dagens avsnitt så får du höra om hur livet är idag för Niklas och om föreningen Bara Vanlig. Och jag hoppas att du finner dagens avsnitt spännande. Och som vanligt så kommer jag att länka till allt vi nämner i podden i avsnittets beskrivning. Nu tycker jag att vi tar och kör igång med dagens spännande avsnitt. Hej och varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden, förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Ska vi gå vidare till det som jag vill prata om?
Absolut!
För jag är ju stolt volontär i någonting som heter Bara Vanlig. Och det var så vi lärde känna varandra.
Ja.
Och du får börja berätta, Bara Vanlig. Vad är det först och främst?
Jag jobbade inom personlig assistans på olika... Så kan jag säga, från 2009-2010 så insåg jag att från Coca-Cola så ville jag göra någonting. Jag hade fått så mycket erfarenhet inom LSS. Så jag började jobba in på olika assistansbolag. Och då fick jag ett mammavikariat. Och jag kommer då från industrijargong där det är 85% män. Och Jordbro är ganska mångkulturellt. Så det var mycket serber, iranier, perser. Det var alla möjliga. Men det var ett ganska hård rå killjargong. Och jag började på ett företag, på ett assistansbolag, och det var enbart kvinnor, utbildade socionomer, och jag hade den här livserfarenheten. Men jag har dock validerat erfarenheten som socionom på SU, Stockholms universitet, att jag har det inom LSS. Men det var ju en stor kulturkrock för mig. Mina skämt gick inte hem på lunchen. Jag jobbade på ett annorlunda sätt. Jag var personligt engagerad. Jag la otroligt mycket tid på både kunder och assistenter. Jag satt i telefon timmar. Och insåg att det här är ju... Jag gav så mycket av mig själv så att det blev för mycket. Så jag jobbade så helt annorlunda mot mina kollegor. Så jag kände inte riktigt att jag passade in. Sen bytte jag till ett annat jobb inom personlig assistans. Detsamma, och det var ungefär samma. Sen blev jag headhuntad till ett nytt assistansbolag där jag skulle vara regionchef. Samtidigt som jag var personlig assistent. Samtidigt som jag jobbade på Samhall. Och hjälpte folk ut mot daglig verksamhet. Och då hade jag en god man som jobbade på företaget, eller på assistansbolaget, som var kund till assistansbolaget. Och hon tog in mig på samtal efter ungefär ett år och sa: du är den som har lärt mig mest om LSS, kring kommunikation, kring bemötande. Jag tycker att du ska starta eget. Och jag kände bara så att jag var ju superstressad. Och hon sa: du håller på att gå in i väggen. Du har tre heltidsjobb.
Och du hade hand om Melina.
Ja,
och
jag jobbade som personlig assistent.
Mm, mm.
Och heltidsjobb. Och heltidsjobb på Samhall. Och sen dra in kunder till ett nytt assistansbolag. Och så ta hand om kunder. Och assistenter. Hon sa: det här går inte. Du måste börja ta hand om dig själv. Jag lyssnade inte då. Nej, det går nog ett tag till. Men det gick inte ett tag till. Utan till slut så lyssnade jag på den kloka, gode mannen. Och så upp med. Så då hade jag någon sorts hybris att alla skulle vilja höra min föreläsning i pappaperspektivet inom personlig assistans. Jag ringde 300-400 kalla samtal. Jag fick in en föreläsning. Jag var så peppad. Jag var förberedd. Nu jävlar, nu kör vi. Men jag var inte tillräckligt etablerad, så att det lades ner innan det liksom startade. Självförtroendet var nere i botten. Och då hade jag hållit på med bara vanligt ett år. Och då kände jag att jag måste göra någonting. Och ända sedan Melina har varit liten så hon har alltid tyckt om att röra på sig. Trots hennes epilepsi, att hon inte har något tal. Hon har 2 assistenter bredvid sig. Hon har dubbelassistans när hon rör på sig. Så hon har som ett sånt här rött bälte som man har med 2 häller på sidan som man kan hålla emot. För hon har inte så bra balans. Men hon älskar verkligen att röra på sig. Man ser glittret i ögonen och hon tycker att det är så roligt. Så tänkte jag startade en löpargrupp på Hällasgården. Så jag ringde till Hällasgården i Nacka och frågade: hej, kan jag få starta upp en löpargrupp för barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning?
Och Hällasgården, är det någon fritidsgård? Jag vet inte riktigt.
Nej, utan det är ett motionsspår.
Det är motionsspår, okej. Okay. Ja. Mm.
Så då ringde jag till Hällasgården och sa hej. Och så hade jag möte med dem. Telefonmöte. Och så sa att jag vill dra igång en löpargrupp. Kan jag få göra det? Ja, men absolut. Och så bestämde vi tisdagar. Det var liksom, det var minst folk. Det var de som rekommenderade att vi ska starta på tisdagar. Så jag startade på tisdagar. Första träningen så var det jag och Melina och hennes personliga assistenter. Och hon älskade verkligen det. Och det var liksom, det var mitt varför. För att hon älskade det. Hon tyckte att det var roligt. Så började jag marknadsföra mig lite på Facebook och Instagram. Jag la upp så här evenemang på Facebook. Började jobba lite med social media. Och efter tredje träningen så kom Mitt i Nacka och gjorde ett reportage, en lokaltidning. Och den delades flera 100 gånger på Facebook. Där och då bestämde jag mig att 2021, då ska vi vara nationella. Då ska vi finnas i flera städer, inte bara i Stockholm. Det ska finnas en metod. Och allt det här har liksom slagit, har blivit sant. Sen 2019, så slutet av 2019 så började jag få in professionell hjälp. Innan dess så har jag tagit hand om social media på Instagram, Facebook. Jag har jobbat in ansökningar som social entreprenör. Jag sökte Kronprocessparets stiftelse som jag fått 3 år i rad. Jag hade kunnat ha valt en mycket enklare väg. Men det har också varit mitt starkaste varför. För att förbättra för Melina och hennes kompisar. De ska faktiskt ha fått chansen att träffa kompisar och få röra sig på sina villkor. Mm. Och tack vare pandemin så fick jag in en kollega som blev av med jobb, som då jobbar som COO och har hand om själva strukturen. Jag är den med ansiktet utåt som håller i föreläsningar, inspirerar, har volontärskontakten bland annat med Marian då och även med andra volontärer. Någonstans är det 35-40 volontärer som vi ansvarar för. Och det bygger på det jag sett för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och vuxna för den delen. Det är liksom teater, det är fika och det är bowling. Och sen är det då parasport där man tävlar. Men det finns ingen så här fysisk aktivitet, en gemensam mötesplats där man kan träffas. Så nu har jag skapat en metod kring kommunikation och bemötande, hur man situationsbaserade händelser som har hänt på min träning. För jag är definitivt ingen expert på funktionsnedsättning. Men däremot så alltid våra kutym som jag Det här kan Mariam intyga, för det här har jag pratat om så många gånger. Att man hälsar först på deltagaren, sen det sociala stödet. För att man ska kunna vara med så har man med sig ett socialt stöd. En mamma, en pappa, personlig assistent eller boendepersonal, partner, kompis. Någon du känner dig trygg med. Sen bestämmer du själv hur långt du ska springa, rulla och gå. För vi tror att den inre motivationen är mycket starkare än att jag påverkar som ledare hur långt du ska springa, hur långt du ska gå. Sen fikar vi efter, som är precis lika viktigt, att vi fikar efter och att vi då får chansen att träffa varandra. Det är allt från lågfungerande personer till högfungerande. Och det finns också en hierarki mellan dem i funktionsnedsättningsvärlden. Men där möter de varandra. Och det är fantastiskt. Och nu har vi ett arvsfondsprojekt där vi då ska implementera bara vanlig metoden i 3 kommuner. Det är Vallentuna, Filipstad och Sölvesborg. Och vi kommer att starta upp i Malmö i augusti. Och det här har varit en otroligt lång resa. Jag tycker att det var otroligt roligt. Men jag har också svurit som social entreprenör att det är liksom uppbyggt att det är projektstöd. Det här verksamhetsstödet, det existerar inte, utan man ska hela tiden hitta på projekt efter projekt för att tweaka. Och då tweakar man lite grann för att få in de här pengarna. Samtidigt som stora företag har svårt att se den sociala hållbarheten i CSR-perspektivet. Att det här är någonting som man ska kunna göra tillgänglighet, att våga anställa personer på ett företag med funktionsnedsättning i kommunikation och bemötande. Jag lovar att jag kan hålla i föreläsningar kring kommunikation och bemötande på ett sätt från mina ögon, hur jag har sett det som anhörig, hur jag vill att de ska behandla min dotter. Så har jag velat att man ska göra med alla våra deltagare. Men framförallt så handlar det inte om att jag bestämmer, utan jag lyssnar på deltagarna. Jag frågar, hur vill du bli bemött? Och 99% av fallet så får man ett svar tillbaka.
Absolut.
Och det är de otroligt ovana vid. För det är ofta så att myndigheter, föräldrar, skola, alla pratar med sinsemellan. Man sitter och har möte sinsemellan vi vuxna.
Över huvudet.
Ja, men barnet är inte ens med och inte blivit tillfrågad.
Nej.
Så där vänder vi på perspektivet att det är barnet som får bestämma.
Yes.
De bestämmer sin egen uppvärmning. De bestämmer hur man ska göra burpees. Vi har ledare som har intellektuell funktionsnedsättning som kan leda ett pass precis lika bra som Marien. Och som jag, som också är volontär på Hällaskåden. Det handlar lite om vad du ser hur en burpee ser ut. Ja, en burpees för dig, det är ett upphopp och en armhävning. Men för en som sitter i en permobil så är det att kanske sträcker upp sin ena hand. Det man gör, all rörelse är fysisk aktivitet och är bra.
Yes. Och jag vill bara måla upp en gång när vi har liksom sett så att lyssnarna förstår hur det är. Man träffas på bestämd punkt, olika i olika kommuner. Och sen kommer det ett helt gäng som är sugna på att få röra på sig. Det spelar ingen roll om det är dåligt väder, bra väder. Det är klart att det är mystigare när det solen skiner. Men vi har haft det även i ösregn. Så börjar man lite bara, åh, nu ska vi ut och springa eller rulla eller gå. Sen när man är klar så träffas man, sätter sig nyfiken. Och det är bara endorfiner som pumpar genom kroppen. Alla är lyckliga, alla är stolta över det man har åstadkommit. Diskussioner när man stretchar lite grann, tar en liten banan eller fika man har med sig. Och vi har faktiskt följt dina råd, Niklas, gällande att man tar med sig nyttig fika.
Mm.
För då känner man sig ännu duktigare att man har gjort någonting riktigt bra. Och det är så magiskt. Och sen så, när nu var det ju pandemi och så vidare, så vi bumpade lite armbåge. Men man kramas lite, pratar lite sinsemellan, alla omgås med alla och sen säger man hej då och så ses man nästa gång. Så det är så enkelt.
Det kräver inte så mycket för att få göra det här. Men det gör så otroligt mycket. Det kommer jag ihåg att första gången jag skulle vara med. Så blev jag så förvånad över hur lycklig jag var när jag kom hem.
Mm.
Det handlar både om att röra på sig, att få träffa andra människor, att få uppleva det här tillsammans. Mm. Är ju, man måste prova det här en gång.
Mm.
Det måste man göra.
Jag håller med. Jag får ju så otroligt mycket energi av att vara volontär på Hällaskåren. Trots att min agenda är ganska packad nu med mycket, mycket föreläsningar, mycket annat som jag också tycker om att göra. Så försöker jag alltid se till att jag tisdagar klockan 6 på Hällaskåren, då vill jag vara ledare och volontär. Och det fina är när man har haft en grupp länge så ser man också den personliga utvecklingen på deltagare. Jag har personer som inte har sagt någonting på 2 år. Till att komma till mig eller till Sven, en andra ledare, har sagt att nu vill jag springa med dig. Att du har gjort en frigörelse från sin egen förälder eller sin egen personliga assistent. Så det handlar om att bygga upp ett förtroende för de här personerna som oftast har blivit svikna av samhället. Oftast av oss vuxna som inte har sett dem för dem de är. På bara vanligt så ser vi dem för dem de är. Vi dömer inte vilken funktionsnedsättning personen har, utan vi ser bakom funktionsnedsättningen. Det är någonting som jag tror kan förmedla till kommuner, till försäkringshandläggare etc. Att se människan bakom funktionsnedsättning. Och inte bara se svårigheterna, utan se möjligheten.
Yes. Ja, men väldigt, väldigt fint sagt. Jag håller fullständigt med dig. Och det är lite grann att det är känslan att man förtjänar deras förtroende. Det är en känslan som är... Ja, som ni har byggt upp inom Bara Vanlig. Så att det är jätte, jätte fint verkligen. Jag är som sagt stolt volontär. Jag tänkte så här. Du är ju... Du planerar ditt liv väldigt mycket av det jag har förstått. Så vad har du för framtidsplaner? Vad tänker du dig? Både privat nivå, även Bara Vanlig eller annat och så vidare. Det du vill prata om.
Ja, det absolut viktigaste nu, det är ju att Melina får det beslut som hon förtjänar. Som hon har rätt till. Att hon får dubbel assistans. Till exempel, det finns något som heter väsentligt ändrade förhållanden. Hon hade 2 assistenter i skolan för hon behöver det. Det är inget hittepå. Men daglig verksamhet, för att hon är en rörlig person så behöver hon röra på sig. Då behöver man 2 assistenter. Med hennes problematik. Sen är det ju så att tyvärr så har det ju blivit mycket, mycket sämre för personliga assistenter och deras arbetsvillkor. Jag tycker att de måste förbättras. Jag tycker att kompetensen måste höjas. Det är otroligt svårt att få in bra personal med tanke på hur löneläget ser ut och även kompetensutvecklingen. Så det skulle jag jättegärna liksom... För det skulle underlätta. Det skulle underlätta min dröm med att hon får ett eget litet enplanshus som jag får drömma om. Om jag blir miljonär så vill jag att hon har ett eget enplanshus där jag har personliga assistenter som jag kan ge topplöner till och som ser henne för den hon är. För hon är 24 och hon fyller 25 i maj. Hon ska inte vara beroende av mig och jag ska inte vara beroende av henne. Vi vill släppa taget båda 2. Hon är nog lättare att släppa taget än vad jag har som förälder. Men det tror jag är att kan man få det stödet från samhället att hej, här har vi en lösning. Kanske inte bara titta på personlig assistens, gruppboende, alltså kanske någon kombination, ett kollektiv, att man kanske bor med 2 andra brukare med assistenter i ett eget hus. Man tittar på individuella lösningar som faktiskt är, det är ju en individuell lag. Det är en rättighetslag. Men nu är rättighetslagen så urholkad så det är ingen rättighetslag längre. Utan det står LSS på pappret, men det är någonting, Det är någonting annat. Min vision med bara vanlig, det är att jag ska kunna försörja mig på det och kunna hjälpa så många som möjligt i Sverige att vidareutveckla. Och min ambition är att vi ska in på daglig verksamhet, vilket vi ska nu. Att implementera fysisk aktivitet och att bara vanlig metoden certifieras i flera kommuner. Och om jag får drömma, så har jag en jättestor vision som jag skulle vilja få se om jag når dit. Men jag tycker att man ska sikta högt. Det är att starta en löpargrupp i Central Park. Och jag får där och klippa det röda bandet. Det är en sån här milstolpe som jag siktar på. Och det här är det bästa jag gjort. För det här är någonting som jag gjort för mig själv. Det är mitt varför. Man pratar alltid om dem som företagare. Vad är mitt varför? Mitt varför är jättetydligt. Det är för att hjälpa så många människor som möjligt att få träffa kompisar och komma ut i rörelse. Bryta utanförskap för personer med funktionsnedsättning. Och få ökad förståelse för både anhöriga och personer med funktionsnedsättning.
Och just bara vanligt blev så tydligt för mig hur viktigt det är under pandemin.
Mm.
Att bryta utanförskapet, att bryta isoleringen för så många. Alltså att det var väldigt mycket tydligare då för mig. Ja, men det är väl, nu när jag har följt din resa och fått höra hur du har tagit dig fram här, så är det väl inte helt omöjligt att du har någon röd band framför dig inom snar framtid och en stor sax.
Nej, men man måste sikta högt för att man ska inte sikta mot trädtoppen, utan man ska sikta mot stjärnorna, så kanske man når trädtoppen. Jag vill ju att vi ska bli bäst i Sverige på att ta hand om den här målgruppen kring fritid. Och det hymlar jag inte om, utan nu har vi utbildat alla våra volontärer i teckenstöd för att vi ska skärpa oss ytterligare. Vi jobbar med bildstöd. Och framförallt det som skiljer oss, det är att man har ett socialt stöd med sig, en trygghet. I alla fall till en början. Sen kan man göra en bedömning om personen behöver det. Och sen har jag en ambition att 50% av våra egna ledare, volontärer, ska ha egen funktionsnedsättning. De ska känna att man ska kunna nå det målet. Men då måste man vara över 18 för att kunna bli det. För det, då pratar vi byråkrati lite så. Och vi tar alltid ut från polisens belastningsregister på våra tränare och volontärer, för det är en trygghet. Och vi har väldigt låg kostnad. Det kostar 100 kronor att bli medlem, för vi anser att det ska vara så låg tröskel som möjligt. Sen kan det ju vara så att det är personer som är på bara vanlig några år som känner att nej, men jag vill gå över till parasporten och köra parafotboll eller parafriidrott eller scouterna. Superbra. Vi vill vara ett komplement till parasporten. Jag tycker parasporten är fantastiska. De jobbar ju med tävling, men de börjar också titta mycket på breddidrott. De sneglar lite på vad vi gör. Och sen att vi kanske har samarbeten med andra. Men min högsta dröm är att Melina får flytta hemifrån och egen lägenhet med fungerande assistans.
Och det borde inte vara en dröm, det borde vara en verklighet.
Ja, det är en dröm. Det känns som att det är långt till den drömmen.
Yes.
Att kunna nå dit. Och där behöver samhället bli bättre, att steppa upp just från barn till vuxen, eller från 18 år kan man säga till vuxen, så upplever jag att stödet har blivit mindre. Så det finns mycket att prata om även för de som är unga vuxna. De sitter fast, de kommer liksom inte hemifrån. Och i och med att det är minskat stöd, så är det ju så att föräldrarna tar ett ansvar. Ja, men mitt föräldraansvar slutar vi någonstans 15 års ålder. Och för att jämföra det, när man pratar med personer som har vanliga barn, normala, jag vet inte vad jag ska säga, men det är som att ha en person som är nyfödd, om man har haft det året, alltså livet ut, som behöver stöd hela tiden. Det är väl den jämförelse man kan göra. Sen är det ju olika givetvis om man får olika funktionsnedsättning.
Yes.
Men det finns liksom experter inom funktionsnedsättning, och för mig är det jättekonstigt att man kan vara expert inom funktionsnedsättning. Jag är otroligt duktig på Melina. Jag kanske förstår 50% av henne.
Yes.
Men vem förstår mig 100%? Ingen. Nej, men alltså på något sätt. Det ska alltid finnas mallar för barn med funktionsnedsättning. De får inte vara arga, utan då ska man liksom hyscha dem på något sätt. De måste få visa sina känslolägen som vi gör. Och det får man göra på våran träning. Vi har haft folk som har stått och kastat flaskor, som har fått raseriutbrott.
Yes.
Och sen går man dit lite senare när de har lugnat ner sig. Och så frågar man, vad var det som hände? Ja, ofta så vet de inte vad som har triggat det. Men att man får faktiskt vara på sitt sätt. Att man får vara arg, ledsen, glad. Det upplever jag att det ska alltid finnas manualer på hur, framförallt personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism, så har alla, ja, men jag jobbade med en som hade autism och han var på det sättet, hon var på det sättet. Alla är unika och olika. Så fråga istället för att gissa det fram.
Och erbjud valmöjligheter. Jag hade ju Therese Wapsell här från FUB som har själv en NF då. Och hon pratade ju om att hon ville så gärna bli journalist.
Ja.
Och den möjligheten fanns ju inte tills hon fick jaga och skapa den själv.
Ja.
Och det är ju, bara den biten är ju märklig, att möjligheterna inte finns att få bli arg, att få bli journalist, att precis som alla andra.
Ja.
Ja, men du och jag, vi två kan ju prata hur länge som helst. För det finns väldigt mycket. Vi har inte ens pratat om att du har varit med i Idrottsgalan och hållit tacktal. Vi har inte pratat om din bok. Vi måste nästan nämna din bok.
Ja, jag är ganska aktiv på LinkedIn. Och då fick jag en så här snilleblick, så jag tänkte, ja, men jag skriver en om personlig assistans, hur jag upplever det i LSS och en biografi. Jag är duktig på att uttrycka mig i tal, skrift. Det var nog mer att faktiskt att jag var lat, att jag hade kunnat skriva boken men det hade tagit längre tid. Men jag skickade ut en förfrågan om någon skulle kunna tänka sig att skriva en bok. Och då fick jag svar från en kille som heter Peter Westberg, som då var på väg att bli författare, som precis hade gett ut sin första bok, en zombiebok.
Zombiebok?
Ja.
Okej, spännande.
Så vi träffades på ett fik första gången och vi kände att vi klicka. Och så han, jag berättade via en sån här, kommer jag inte ihåg, diktafon, så heter det. Och så skulle han översätta det här. Och han tänkte att det skulle gå automatiskt, men det funkar inte så bra med det här programmet. Så han fick ju skriva ner för hand och använda sina ord. Den har blivit ganska hårt kritiserad från vissa. Den har inte fått den genomslagskraften som jag hade hoppats på. Den är ganska hårt skriven, det är ett hårt språk, men det är jag 100% i boken och mina känslor och upplevelser. Så jag kan ju inte säga hur en annan funkisförälder har haft det, jag kan ju bara se det från mitt håll. Hur jag var offerkofta från början, tyckte synd om mig själv, till att komma till fasen gilla läget. Jag har också en egen podd som heter Funkispappa tillsammans med två stycken andra pappor, där vi berättar hur vi upplever att vara funkispappor. Både det positiva och det negativa. Och det positiva vill jag ju säga att Melina är ju min största lärare. Hon har gjort mig mer empatisk, mer förstående för andra människor. Har längre tålamodströskel när jag är i den situationen. Men däremot när jag är på stan, jag går ganska snabbt. Då blir jag irriterad när folk går långsamt.
Vad skönt att höra.
Men när jag är i tränarsituationen, då tar jag på mig kostymen tålamod. Men när jag är utanför där, då har jag inte riktigt samma tålamod. Mm. Och det är någonting som jag behöver jobba på. Det jag skulle kunna ha samma tålamod där, i den situationen när någon går långsamt på stan. Men ingen människa är perfekt.
Nej, och det gör oss mänskliga.
Så. Men den finns på Spotify, Funkispappor.
Mm.
Och vi har också fått flertal föreläsningar där vi har samtal med varandra. Och sen så får man ställa frågor till oss. Det är ett flertal kommuner som har bokat oss. Så det är jätteroligt.
Kul. Kul. Och jag kommer ju att till beskrivningen av det här avsnittet lägga ut de uppgifter jag får på dig. Mail och så vidare, och även skriva lite om bara vanlig och ja, referera till de sakerna vi har pratat om, så det blir enkelt ifall man vill få tag på er hur man gör, tänkte jag.
Och är det någon som känner att de vill starta upp en grupp så kan jag ta samtal om det också. Jag tänker att vi går inte in på det här.
Nej, absolut. Och det var väldigt enkelt. Jag menar, jag jobbar ju heltid och så vidare, så att det funkar att göra det samtidigt som man gör något annat, helt enkelt. Men du, tack Niklas. Tack för att jag fick lära känna dig mer idag. Och tack för att du valde att vara med i ELSS-podden.
Tack för att jag fick komma.
Och tack till dig som har lyssnat. Och ta väl hand om dig.